Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 23 där, ja, det var lite, inte så jätteglada miner hos oss här eftersom båda, jag och Gustav då, bänkade Foden. Och ja, vi måste börja prata om det direkt. Vi hoppar rakt in, känner jag. 20 poäng på bänken, har man bänkat ett hattrick innan? Det är frågan.
Det kan jag inte tänka mig. Jag tror inte jag bänkat 20 poäng innan heller. Utan det är nog högsta som har suttit på min bänk faktiskt. Och ja, det känns precis så som man kan tänka sig. Det känns att bänka hattrick inte alls bra. Men det är så här. Det suger ju såklart att bänka 20 poäng. Men jag kollar ju fortfarande tillbaka på laget. Och så funderar man på, vad skulle jag gjort annorlunda då? Och, ja men... Watkins kan man inte bänka, Sheffield United, Haaland bänkar man ju aldrig, Richarlison bänkar man inte, tog ju dessutom 15 poäng. Palmer mot Wolves bänkar man inte. Solanke, Nottingham Forest hemma, hade ju hellre bindlat honom än att bänkat honom. Och då är det liksom Gordon och Saka kvar i sådana fall. Det är de, jag har fått en del kommentarer, men hur kunde du bänka Foden? Det var givet att starta honom. Och då är det ofta Gordon som folk då nu med facit i hand har föreslagit att man skulle ha bänkat. Men samtidigt kollar man, ja, Newcastle startande anfallare hemma mot Luton. Ska man bänka honom i den matchen? Det hade ju också känts sådär. Så ja, det är vad det är. Men frustrerande, och det är sånt som kan hända när man har 8 bra offensiva spelare och man måste bänka.
Jag tror också det här var väl Fodens största score någonsin. Kan det vara det? Jag tror att det är det. Jag tror inte att han tog 20 poäng mot United där när han gjorde hattrick, men jag tror att det här var hans största score någonsin. Och så lyckades han bänka den. Ja, inte superglada miner, men ändå, ja, 71 poäng, inte jätteröd pil för mig. Du tog också 71 poäng trots att vi har ju inte lika lag. Jag binglade Haaland, du binglade Palmer. Ja, jag sitter på Walker, Stupinian till exempel. Ja, så vi har ju lite olika lag, men på något sätt tog vi 71 poäng.
Exakt, båda landade på en sådär. Alltså, jag låg ju typ 50 000 i världen innan City-matchen och avslutade den här omgången på plats 96 000. Så att det är Fodens 20 poäng och så De Bruyne gjorde ju lite, och Haaland en assist och så vidare. Så det blev lite väl stort fall där kanske. 3 raka röda pilar för mig nu faktiskt, från 67 000 efter omgång 20 till 96 000 nu. Det är fortfarande, alltså 96 000 är okej. Problemet är ju att jag tycker att man kollar runt i miniligorna och så vidare, så ser man att alla andra har haft 3 gröna pilar på de här omgångarna, tycker jag. Ganska många i alla fall. Och därför känns det ju som att man har tappat mer mark mot sina konkurrenter kanske än vad det faktiskt syns när man kollar i overall ställningen. Liksom.
Det var lite jobbigt att gå in på den där måndagen med City-matchen, och så känner man att ja, jag har en del kvar ändå. Jag har Haaland-binden och Walker här. Det ska nog bli något. Och så sitter Foden på bänken och han gör den enda i princip som gör någonting. Och ja, alla andra sitter på honom. Det var väl den spelaren man, tillsammans med De Bruyne då, som man kanske inte ville skulle göra så bra ifrån sig, och sen så gjorde han sjukt bra ifrån sig. Man har honom i alla fall, man äger honom, så att man kan ju spela nästa omgång. Det är positivt i alla fall.
Vi vet ju också vad som händer nu när han gjort sitt hattrick, då är ju bänken nästa. Vi tycker ju Peppa att han behöver lugna sig lite, och så sitter han kvist mot Everton, spelar 100 minuter i dubben sen, och så tvingas man byta ut honom för man är missnöjd med speltiden. Så tyvärr finns det risk, om man kollar på hur det har varit att ha Foden tidigare i säsongen, att det här var det här var den omgången med riktigt bra poäng. Men förhoppningsvis så kan han ju fortsätta vara en spelare som man gärna behåller och startar i alla fall. Kommer ju inte göra om det misstaget och bänka honom nästa vecka.
Och jag gick från 264 000 till 275 000, så att jag tappade 11 000 där i placeringar. Men ja, vi ser fram emot en nästa omgång, och innan vi börjar prata om det så kom det ju en liten nyhet här precis innan vi drog igång den här sändningen egentligen, att Bournemouth och Luton får den här dubbelomgången som Ben Crellin och andra har pratat om i omgång 28. Och ja, Bournemouths dubbelomgång, den skojar man inte bort. Det är Sheffield United hemma och Luton hemma. Ja, Dominic Solanke kommer ju vara given i alla lag. Om det kommer vara trippelbindel till och med, det kanske vi får se några dra.
Alltså, jag är ganska övertygad om att om man inte sätter trippelbindeln på Solanke den veckan så kommer man hoppas att han blankar. För att hans effektiva ägandeskap lär vara över 200%. Det vill säga att det är så pass många som trippelbindlar honom ändå att det räcker liksom inte med att ha bindeln där för att tjäna poäng på fältet, så att säga. Sheffield United och Luton, båda på hemmaplan, det är ju den bästa. Om man så får designa en dubbelomgång fritt så är det ju den man väljer. Lite tråkigt att det är ett lag som Bournemouth som får den dubbeln kanske. Hade det varit ett topplag så hade man ju gjort allt man kunnat för att ladda upp med tre riktigt bra spelare. Lär väl inte bli så att man tripplar upp på Bournemouth kanske. Men Solanke är såklart given den omgången. Och kommer ju vara, ja, binden kommer ju sitta där för all.
Ja, och det är lite svårt att hitta någon annan riktigt intressant spelare där. Tavernier till exempel är väl den närmsta, men han satt bänk i helgen. Så ja, nej, det känns som att Solanke är i princip den enda givna. Man kan ju leta i försvaret också, men ja, jag vet inte hur mycket jag tror på Bournemouth-försvarare heller i sådana här matcher. Ja, kör du.
Exakt, det skulle sägas att det påverkar ju Luton. Det är faktiskt ganska intressant från Luton-synvinkeln också. De har också en ganska bra dubbelomgång. Crystal Palace och Bournemouth, visserligen båda på bortaplan, men ändå. Och dubblar ju faktiskt i omgång 25, vilket ju börjar närma sig. Då är en ganska tuff dubbel, visserligen. Manchester United och Liverpool. Men om man zoomar ut lite och kollar på Lutons spelschema, så är det Sheffield United hemma nu i omgång 24. Sen kommer en dubbelomgång i omgång 25. Sen kommer tyvärr en blank i omgång 26. De spelar inte där. Sen en omgång 27 mot Aston Villa. Det är inte bra, men då kan man ju bänka någon kanske. Sen omgång 28, dubbelomgång. Omgång 29 som kommer vara en stor blank. Kommer Luton med ganska stor sannolikhet att ha en match. Det hänger lite på FA Cup-resultat såklart, men om favoriterna vinner sina matcher så ska Luton möta Nottingham Forest i omgång 29. Och då blir det ju kanske mer aktuellt att plocka in Luton-spelare helt enkelt. För att det är ju inget lag man i normala fall kollar mot att investera i. Men när man läser upp spelschemat så här, blir man inte lite sugen på att plocka in åtminstone en Luton-spelare?
Ja, men ska vi gå in på målvakterna? Börja med målvakterna direkt här. Och ja, kanske den spelaren som jag är mest sugen på är väl Kaminski. Han är ju inte, alltså det är ju inte världens bästa val kanske, men det är just att när det gäller Luton-spelare så är det ju lite jobbigt att den där blanken i 26an är där, tycker jag. Man vill ju. Till exempel Brentford har inte den blanken, men Luton har den, och det är lite jobbigt när man ska ta in spelare här. Det är Sheffield United hemma och sen en dubbel och sen kommer en blank, och i den där blanken, om man inte vill spela free hit, så vill man ju, om man nu ska ta in spelare, så vill man ju ha spelare som även spelar i 26an här, om de inte är Liverpool-spelare. Och ja, då tycker jag väl att Kaminski kanske är det bästa valet, i och med att man har förmodligen då Areola eller Dubravka eller någon som kan stå den omgången för en, om man ska byta in honom. Så då finns det ju alternativ där att gå på Kaminski, till exempel Sheffield United nu som du sa, och sen två dubblar och sen även en match i 29an, vilket varken Dubravka eller Areola har om det går som vi tror att det kommer gå i de här andra matcherna. Så ja, vi måste ju nämna också nu här att vi spelar in det här avsnittet precis samtidigt som Aston Villa möter Chelsea, och den avgör ju ganska mycket i den här 29an, vilka lag som kommer få en match där. Och ja, just nu står det 1-0 Chelsea när vi spelar in det här, men
2-0 faktiskt. Precis
2-0
blivit
faktiskt.
2-0.
Precis
Så
faktiskt.
om det skulle stå sig så har ju faktiskt Areola en match i omgång 29.
Ja.
Mot Aston Villa dock, så det är ingen bra match direkt. Men alltjämt en match, vilket man ju kanske får väga in när man tar det beslutet om om man vill göra bytet till Kaminski eller inte. Jag tycker inte det är helt fel faktiskt med Kaminski. Fördelen är som du säger att man kan bänka honom i omgång 26 utan att det är några problem egentligen, i och med att man har en annan målvakt. Utespelarna i Luton är det ju, ja, det blir väldigt lagspecifikt. Har man ett lag som ser bra ut i omgång 26, ja, men då kanske man kan plocka in en Doughty eller en Adebayo eller något sånt, och ha råd att bänka dem. Men annars så är ju risken stor att man skapar vissa problem för sig själv som man kommer behöva lösa i omgång 26.
Ja, och det är väl egentligen den målvakten som jag funderar på. Det går ju att fundera på andra målvakter också i, ja, alltså man vill ju kanske inte börja gå i tanken om Ederson, men Alisson kanske tycker jag ett helt okej val. Nu spelar inte han heller i omgång 26 som Kaminski inte heller gör, men det är ju, ja, först Burnley hemma och sen en dubbel och sen ja, har de Nottingham Forest och City. Problemet är att han inte spelar 29 heller, så det är lite jobbigt. Så att, ja, det får
men,
man väl upp med där. Men
om det är så att man behåller Ariola och säljer Dubravka, typ om det är de man har, och Ariola har en match i omgång 29, så täcker ju faktiskt Ariola både omgång 26 och omgång 29
det
för Alisson. Så om man inte har Trent till exempel och tycker att det är lite dyrt med Trent och inte har någon Liverpool-defensiv alls, så finns det ju vissa billigare alternativ. Van Dijk i backlinjen, om man vill göra ett backbyte. Men om man inte vill, ja, om man tycker att det skapar för stora problem för omgång 26, så kanske det faktiskt är smidigare för vissa att plocka in Alisson, i och med att det är enklare att bänka då, som vi redan har sagt, i omgång 26. Så jag tycker inte, alltså det är klart det är mycket pengar att lägga på en målvakt, men det är inte så många omgångar man ska ha dem innan ett wildcard ändå. Ja, 6-7, något sånt. Och det är inte helt omöjligt att det skulle vara ett bra move faktiskt. Men återigen, det skiljer ju från lag till lag. Jag som har Trent, jag tittar nog inte mot att spendera, vad kostar han, 5,5 på en målvakt då för att dubbla upp Liverpool-defensiven. Det tror jag inte kommer hända för mig.
Nej, men ja, rotationen mellan Areola, om man nu får matchen, och Alisson är ju ganska bra. Speciellt också när, ja, Alisson är 28, kanske man inte vill spela mot City hemma, men då har jag Areola Burnley hemma. Så att, ja, det är inte en helt fel kombination ändå, tycker jag. Om man vill, som du säger, täcka upp i försvaret. För de andra, man är inte helt säker på Liverpool-backarna. Vi kan ju gå vidare egentligen till backarna, tycker jag. Och man är inte helt säker på Liverpool, som du säger. Inte ens Trent tycker jag man kan vara helt säker på, utan det är ju Van Dijk som man är säker på minuterna. Trent, ja, jag tror att han kommer att spela åtminstone 2 av 3, men jag är inte helt säker om han får 3 av 3 matcher, och det gör mig lite osäker. Jag har alltid, planen har varit att ta in honom inför den här omgången, men nej, jag har verkligen börjat tveka i och med att Trent har inte fått så många minuter. Han verkar inte helt matchredo för att spela 90. Och ja, Bradley finns där och spelar en av de här matcherna. Det behövs, Trent kanske inte behöver spela alla tre.
Nej, och så här, har man Trent så behåller man ju. Men har man inte honom så är det faktiskt ganska intressant om det är läge att plocka in. Eller om det är värt att plocka in. För att man måste ju också, alltså Trent är så pass dyr att man måste jämföra honom med Jota och Darwin och de offensiva Liverpool-spelarna. Om man inte har, ja, har man Jota och Darwin redan, kanske det är öppna upp möjlighet att plocka in Trent. Men står man och väljer mellan dem, ja, de är ungefär samma prisklass. Till och med Trent är dyrare i och med att du kan få ganska bra backar för 4,5 eller 5 miljoner. Det kan du inte få offensiva spelare. Så att, då är det inte alls givet att spendera så mycket pengar på Trent. Speciellt inte om pengarna man sparar på att inte ha Trent skulle kunna ge en Kevin De Bruyne till exempel, som en kortsiktig satsning över dubben här. Det är inte alls omöjligt att folk har råd med det om man inte går på Trent. Så därför, som du säger, jag är inte övertygad om att man måste plocka in Trent faktiskt. Det skulle kunna vara så, det skulle absolut kunna vara så att han bara startar alla tre, men risken att det kommer en bänkning eller ett byte innan 60 minuten eller något sånt är ändå så pass stor att jag tycker att man seriöst ska överväga att titta på alternativ som innebär att man inte har Trent då, utan satsa på andra alternativ som kanske innebär att satsa tyngre på Liverpool-offensiven då, eller att gå på De Bruyne eller något sånt på.
En spelare som jag tror inte att jag hade tagit in honom nu, det ska jag erkänna. Det är han som är klart mest inbytt av alla backar någon gång och det är Trippier. Hur känner du kring Trippier? För Newcastle-försvaret måste verkligen erkänna att de är verkligen inte på samma nivå som förra året. Snarare tvärtom, de är ja, bland de sämre lagen och Trippier tog 9 poäng förra omgången i en 4-4-match, vilket är väldigt imponerande ändå av honom att göra. Men med tanke på att det finns spelare som dubblar och de spelarna som inte dubblar har, om man då ska ta in dem, så har de ju i alla fall en hyfsad match i omgång 26 där många blankar. Nu har ju Newcastle Arsenal borta, vilket är väl bland det svårare du kan tänka dig. Så ja, jag är lite osäker på om man ska verkligen ja, slösa ett byte på att ta in Trippier. Det är så jag tänker.
Nej, det tycker jag inte att man ska göra. Kollar man på matcherna som kommer här, Nottingham Forest borta, där tror jag att Newcastle absolut kan släppa in mål. Bournemouth hemma skulle kunna vara nolla, men samtidigt, Bournemouth har ändå lite spets med Solanke och så vidare, så skulle absolut kunna släppa in mål. Arsenal borta i omgång 26, ja, det är ju nästan lika illa som att inte ha någon match alls. Det kan ju definitivt bli en eller 2 poäng där för Trippier. Sen Wolves hemma, visserligen bara omgång 27, men de spelar ju inte, med största sannolikhet spelar de inte i omgång 29. Så nej, jag tycker att det finns andra alternativ i backlinjen och andra alternativ offensivt som är mycket bättre att spendera de pengarna på. För det ska man också komma ihåg med Trippier, att han kostar faktiskt ganska mycket. Och när man då måste välja mellan vilka spelare man kan satsa på, så tycker jag inte att det är rätt läge att hoppa på Trippier här.
Om du skulle ta in en cityback just nu, funderar du någonting på att göra det?
Det är
Och vem?
svårt. Exakt. För att kollar man bara schemat så är det ju logiskt att tänka att man vill ha in en cityback. Everton hemma, sen kommer en dubbelomgång i omgång 25. Sen är det Bournemouth i omgång 26. Så att kollar man bara schemat så absolut. Men samtidigt så, ja, alltså de underliggande siffrorna för City är fortfarande bra defensivt, men de har ju en förmåga att släppa in mål ändå, trots att de är ligans bästa försvar. Och det hade varit annorlunda om det hade varit så att jag sett en back som känns helt given att starta alla de här matcherna. Jag tycker inte att det finns en sån just nu. Visst, man kan lyfta fram Walker eller Ake eller Gvardiol till och med. Men ja, de startar 3 av de här 4, eller 2 av de här 4, beroende på. Jag tror inte att de startar alla. Om man kollar nu omgång 24, dubbeln och sen omgång 26. Och dessutom ska jag säga att de inte har någon offensiv potential riktigt. Det var ju annorlunda när vi hade Cancelo till exempel, där man kunde räkna med offensiva poäng också. Nu måste man ha en nolla på City för att det ska vara lönt att ha de här spelarna överhuvudtaget. Så ja, det behöver inte vara helt fel att plocka in någon av dem om man behöver fria pengar till exempel. Gå från en Pogo till Ake för att få loss lite pengar om man behöver det. Men jag kan inte påstå att jag hade gått in i dubbelomgången med någon större optimism kring Citybacken faktiskt.
Såg du hur nära Walkers långskott var mot Brentford? Man fick ju lite puls där när han tryckte iväg den där, men...
Ska vi ändå nämna hur bra insats det ändå var av Fläcken efter att du totalt sågade honom och kallade honom för ligans sämsta målvakt?
Ja, han har ju varit FPL-mässigt, men ja, han gjorde det väldigt, väldigt bra i den matchen verkligen. Och det som jag var mest förvånad över var väl egentligen Holmgren, att han satt och sa att han hade ligans sämsta räddningsprocent på 78% 3-4 gånger innan han upptäckte att det var 58%, vilket är väl mer rimligt för en målvakt som ligger sist i ligan. 78% hade ju varit ligans bästa. Ja, men nej, Fläcken gjorde det verkligen bra, gjorde assist också.
Ja, men alltså City, jag vet inte hur du känner, men jag tycker inte att man behöver aktivt spendera ett byte på att plocka in Citybackar om det inte är som en del i en annan, liksom, i en större rokad där man gör den typen av byte som jag nämnde innan för att få loss den där halvmiljonen drygt som man behöver för att göra Solanke till Nunez till exempel, eller den typen av byte.
Ja, men jag kan väl ändå hålla med. Men jag tycker ändå att Walker är väl den mest givna av backarna. Problemet är väl lite nu att vad jag tyckte i alla fall så var Walker mer av den här John Stones-rollen typ mot Brentford än vad han varit innan. Nu då har han mer varit liksom i en fyrbackslinje och han har hållit sig ute på sin högerkant. Nu var han mer den här John Stones-rollen och Ja, John Stones finns ju där. Han kan ju hoppa in i den rollen. Så att, eller Rico Lewis för den delen. Rico Lewis tror jag också kan spela i den rollen. Så att, ja, jag är lite rädd att Walker kommer för att roteras mer än vad han gjort hittills den här säsongen. Men ja, han har ju fortfarande bara bänkats en match tror jag under hela säsongen. Så att vi får hoppas att det håller i sig. För min del i alla fall.
Det är väl lite liknande läge som en Trent kanske. Att det är helt givet att bolla om man har honom. Men inte säkert att det nödvändigtvis är rätt drag att lägga ett byte på att plocka in.
Nej, precis. Ska vi gå vidare till, eller jag vill fråga en sista grej om backar. För jag sitter ju på Estupinian som, ja, inte spelade mot Palace senast, fick 10 minuter. Viktiga 10 minuter som höll Gabriel på min bänk. Så att Gabriels minuspoäng inte kom in i startelvan. Så att, det tackar vi för ändå, men ja, det är såklart att man bänkar mot Spurs borta, men om man sitter bänk där igen, vad gör man då? Trots att det är ju Sheffield United och Everton, och man behöver ju de här spelarna i omgång 26, när de, för då har man inte en jättestark bänk ändå.
Nej, och det är väl alltså, lite svårt att se vad man ska göra med honom om man byter ut honom. Alltså, vem ska man plocka in istället? Jag ser ingen klockren ersättare riktigt. Så att, då är det väl ungefär samma sak som jag sa tidigare. Att om man behöver gå till en billigare back, gå till Doughty till exempel från Luton. Som vi väl också får prata om lite efter det här. Men och för att fira lite pengar så kan man absolut göra det. Men jag tycker inte att Estupiñán är ett så stort problem att man måste byta ut honom. När man kollar på spelschemat Brighton har framöver, de har en match i omgång 26 och har ganska bra matcher också. Inte omgång 24, men framöver sen. Så att, nej, jag tycker inte att Estupiñán är ett så stort problem så att man verkligen måste skeppa honom. Men det är klart, fortsätter han sitta bänk så är det ju inget bra tecken.
Vi kan prata lite om Doughty ändå, för att han är väl, ja, han är definitivt den Luton-backen som man skulle vilja gå efter. Han tar ju alla hörner för dem fortsatt och ja, har gjort en del assist. Dock tycker jag att han har gjort, ja, lite för många poäng i förhållande till vad han är värd kanske. Vad han gjort, sen har omgång 18 har gjort 9 poäng, 7 poäng, 9 poäng, 5 poäng, 6 poäng och 3 poäng. Och ja, han gör det väldigt, väldigt bra för Luton och han fyller på en hel del i offensiven. Men ja, jag vet inte om jag tycker att han är världens bästa spelare. Alltså dubben är ju, alltså jag har ju pratat om Kaminski, att hans spelschema är, alltså det är ju bra med dubblar, men det är ju också inte världens bästa dubbel här nu med United och Liverpool. Men ja, jag vet inte vad du känner.
Nej, och Kaminski kan man åtminstone jobba in räddningspoäng. Jag tänker att det kan bli definitivt tre räddningar och kanske även sex eller nio räddningar som man får in lite extra poäng. Doughty, alltså om man utgår från att Luton släpper in två mål i båda de här matcherna så står han ju på 2 poäng då totalt på dubben innan eventuella offensiva poäng. Så det är ju ingen. Det är ingen vanlig dubbel så egentligen, för att jag tror inte att han har så där jättehög höjd i den där dubbelomgången. Däremot så är det ju det som lockar bland annat är att man får Sheffield United hemma, vilket är en match där han absolut skulle kunna ta 12 poäng, hålla nolla, assist, 3 bonus. Inte omöjligt.
Gjorde mål senast mot dem.
Och sen då omgång 28, också en bra dubbel. Där det kan eventuellt, alltså man kan aldrig räkna med en hålla nolla när vi pratar om Luton. Men de skulle ju kunna hålla nollan mot Crystal Palace eller Bournemouth. Om man har lite tur. Och finns större chans för offensiva poäng.
Ja, och Luton är ganska bra på hörnen och de har tre ganska stora mittbackar och två ganska stora forwards som kan nicka in med Adebayo och Morris där. Så ja, de är helt okej på de hörnorna han slår in. Sen, ja, en absolut sista grej vill jag nämna. Man vill ändå nämna Ait Nouri för att jag gjorde en tweet om det. Ja, du såg ju säkert Chelsea Wolves antar jag. Ja, han fyller ju på som, ja, han var ju inte en försvarare i den matchen riktigt.
Nej, det var ju ganska lovande positioner, men Wolves, det är ju tveksamt om det är rätt läge nu att hoppa på. Däremot omgång 26, alltså det är ändå lite, de har ju Sheffield United hemma omgång 26, så behöver man spela i omgång 26, byta ut en Trent till exempel, så kan man ju kolla på Wolfsbacka och Aitnuri då till exempel. Men det är nog ett beslut som jag hade velat ta inför omgång 26 och inte behöva göra det nu och sen hoppas att situationen fortfarande ser ut så att man hade velat ha honom då om 2 veckor, utan då borde de flesta, tycker jag, kunna vänta till omgång 26 och ta det beslutet då i sådana fall.
Då går vi vidare till mittfältare och ja, vart...
Faktiskt, förlåt, ska skjuta in en sista grej på backa. Vi måste säga någonting om Pogo, för att det är många som har honom och det kommer en blank snart och Spurs ser kanske inte superbra ut defensivt. Men det är Brighton hemma och Wolves hemma innan blanken. Nu omgång 24, omgång 25. Och han kostar ganska mycket på. Så hur ser du på att byta ut honom nu redan i omgång 24 inför de här 2 hemmamatcherna? Eftersom man vet att han inte spelar i omgång 26 och man kanske behöver få loss lite pengar. Eller tycker du att han är så bra att ha att det är värt att behålla honom för de här 2 omgångarna och sen göra det bytet inför blanken istället?
Jag tycker det är väldigt laganpassat för att jag tycker inte han är så bra, ska jag säga, som FPL-alternativ. Visst att han har tagit många poäng hittills, men Spurs defensivt ser inte jättebra ut och ja, om man behöver pengarna till att byta in en back som man gillar så absolut tycker jag att det är helt okej att byta ut Porro inför Wolves och ja, de matcherna. Och Wolves är, även fast man ser på den matchen som en ganska bra match för att hålla nollan, så är de ju, alltså de har ju Cunha och Neto och nu Wang tillbaka. Det är ganska bra offensivt alltså. Jag tror de gör mål mot Spurs, jag tror även Brighton gör mål mot dem. Så ja, jag är lite osäker på Porro själv, men just nu känns det som att jag har så många andra spelare som jag vill få ut och in, så att Porro blir liksom bara en, han blir kvar där, tror jag.
Ja, nej, men jag kan förstå det, men jag vill ändå säga att jag tycker inte att om man behöver fria pengar så tycker jag att det är helt okej att släppa Porro nu. Jag tror inte på särskilt många poäng från honom i omgång 24 eller omgång 25, åtminstone inte så många att det är värt att till varje pris behålla honom i och med att han blankar i omgång 26. Man kanske inte behöver, har man råd att göra de bytena man planerar att göra och behålla Porro, ja men då kan man göra det. Men om man letar efter sätt att få loss lite cash, inte alls fel att plocka ut honom.
Då går vi vidare till mittfältare tycker jag och vi kan börja med Richarlison kanske, för att han är den mest inbytta. Ska man byta in Richarlison nu?
Nej, jag tycker att det är för sent. Tyvärr. Det har ju varit en ruskig leverans från Richarlison målmässigt. Och har väl snittat minst ett mål per match de senaste 8-9 omgångarna nu. Ja, alltså, han kan ju mycket väl göra 3 mål på de här 2 kommande matcherna. Men bara för det så tycker jag inte att det är en bra idé att byta in honom. För man kollar på andra alternativ, Jota till exempel. Så ja, då säger någon kanske, om man redan har Jota då? Ja, men förmodligen så har du andra, i sådana fall anfallsbyten eller andra byten som är bättre att göra. Och det är svårt att liksom ge något heltäckande svar egentligen, för att det hänger så mycket på hur en slag ser ut. Om man kanske planerar att dra free hit i omgång 26, ja, men behöver det inte alls vara dumt att plocka in Richarlison. Men om man tänker sig att man ska gå igenom omgång 26 utan free hit, så ser jag inte riktigt varför man skulle kliva på Richarlison nu. Då tycker jag man väntar till efter blanken i sådana fall. Vi är så pass nära blanken nu att den ändå ska väga så tungt.
Men även om man drar free hit i 26an tycker jag ändå Jota går före just nu för mig. Andy Charleston. Bara på grund av den där extra matchen han har egentligen. Sen måste vi ju, vi måste lägga till också att mycket av det vi pratar om nu är väl, ja, vi förutsätter väl att Salah kanske inte hinner vara med på åtminstone en av de här matcherna då i dubbelomgången. Om Salah är tillbaka, då förändras ju ändå ganska mycket. Om vi får nyheten att Salah är tillbaka i den här dubbelomgången, hur känner du då kring att inte ha honom i en dubbelomgång mot, ja, med så här bra motstånd som Liverpool ändå har?
Alltså, det är klart det känns obehagligt bara tanken att gå in i den dubbelomgången utan Salah, utan en frisk Salah. Men de har cupfinalen bara några dagar efter Luton-matchen. Jag har svårt att se att de ska starta Salah i båda de matcherna, även om de säger att han är tillbaka. Utan det kommer vara någon försiktighet där med speltiden. Och ingen kommer våga binda honom till att börja med. Så att ägandeskapet kommer vara ganska lågt. Det kommer inte göra så ont att sitta utan. Och han är dyr. Så att det är ganska svårt för många. För många är det till och med omöjligt att plocka in Salah egentligen utan att behöva offra andra riktigt, riktigt bra spelare. Så jag tror inte att det är så många som kommer kunna kliva på det. Även om vi skulle mot förmodan ska säga, skulle få ett besked att han är helt frisk och tillbaka. Jag tror inte att vi kommer få det, utan jag skulle gissa på att det är ja, kanske några minuter mot Luton och sen så var redo för cupfinalen som Liverpool siktar på. Men å andra sidan kommer det ett besked om att han är tillbaka och man har möjlighet att plocka in honom. Det är en fantastisk differential i sådana fall.
Ja, jag kan göra säkert att det är ett rakt byte. Det hade varit fint att kunna göra det om han var tillbaka.
Ja, men den typen av byte kan man se, men då är det också så här, hur ser laget ut för omgång 26 och så vidare? Vilka framtida problem skapar man för sig själv med ett sånt byte? Det är ganska många faktorer som måste vägas in och som är ganska specifika för en slag när man pratar om just då vissa specifika byten som typ Saka till Salah. Det skulle mycket väl kunna vara ett bra byte för dig och ett dåligt byte för någon annan beroende på hur resten av laget ser ut.
Mm, det är sant. Sen tänker jag att vi kan ju prata lite om jag sitter i mitt fältare, Foden, De Bruyne. Om du inte har någon av dem, Foden och De Bruyne, vem har du tagit in då just nu?
Alltså, Kevin De Bruyne är ju, det är intressant, för jag brukar inte direkt rekommendera De Bruyne. Och har väl sagt de senaste avsnitten också att jag tycker inte att det är en... Jag tycker att han är övervärderad som ett val i FPL. Och har man honom över längre perioder så tror jag att man kommer bli besviken med den leveransen man får. Sett till vad man betalar. Men, med det sagt, vid vissa givna tillfällen, som typ när vi har Everton hemma och sen en dubbelomgång och sen Bournemouth in blank. Ja, men då behöver det inte vara fel i tre omgångar. Om man kan hoppas på tillräckligt med speltid. Och tillräckligt med speltid, för då börjar den här kanske är tre starter och ett kort inhopp så är man nöjd. Och ja, varför inte om man har råd, skulle jag säga i sådana fall. Det är ju, alltså, man kollar på City så är det ju roligare att se de matcherna när man har De Bruyne i laget än när man inte har De Bruyne i laget. Mm. Om man gillar att väga in sånt när man spelar FPL.
Ja, verkligen. Det är så fort Håland får en passning så är man lite så här, vill man att han ska göra mål när De Bruyne passar fram? Ja,
och i dubben så kommer det ju vara, alltså, definitivt, om man inte trippelbindlar Håland i dubben så kommer man ju inte vilja att han ska göra mål. Knappt alls, definitivt inte om det är De Bruyne som passar, om man inte har honom. Så att det är ju en, både med Foden och De Bruyne, att man kommer ju behöva ha minst två City-spelare för att man ska, offensiva City-spelare för att man ska kunna sitta och hoppas på massa mål.
Ja, precis. Nej, man vill ju kanske sitta med ganska många City-anfallare för att kunna fira någonting i alla fall i den omgången. Vi kan prata lite, tycker jag, om Anthony Gordon till exempel, som är en spelare som sitter i en hel del lag, både i ditt och mitt lag. Hur tänker vi kring honom? Är han bara att skeppa, eller hur känner du?
Det är ju lite oklart om han är skadad eller inte till att börja med. Det vet vi inte riktigt i nuläget. Det är väl tveksamt. Alltså, vi behöver vänta in en presskonferens, men det är kanske tveksamt om han spelar till helgen. Sen hade jag nog ändå tänkt bänka honom i den här matchen i och för sig, men jag behöll. Och sen kollar man omgång 26. Ja, även om man är tillbaka, även om man är liksom frisk och spelar, så är det Arsenal borta. Och sen kanske ingen match i omgång 29. Jag tycker absolut att man kan byta ut Gordon. Gordon till Jota till exempel, om man har möjlighet. Jättebra byte. Ser egentligen inte jättestor anledning till att behålla Gordon, åtminstone om det fortfarande finns frågetecken kring hans fitness.
Mm. Ja, jag kan inget annat än att hålla med, och jag kollar lite på en möjlighet att göra just Gordon till Jota för den här omgången. Så att jag tycker absolut det är ett helt okej spelare att byta ut, precis som Bowen också vill jag nämna, som en del har. Så jag tycker man kan byta ut.
Ska jag också säga att Palmer, om det skulle vara så att Chelsea blankar ju definitivt i omgång 26, har City borta i omgång 25, sen Brentford borta, Newcastle hemma i omgång 27 och omgång 28, inte så lätta matcher heller, och förmodligen en blank i omgång 29, kan man väl säga nu. De leder ju, när, just nu när jag säger det här så leder de med 2-0 i paus mot Aston Villa. Och om de vinner den matchen och sen vinner nästa runda då mot Leeds, så blankar de i omgång 29. Och då kan man ju helt plötsligt hävda att Palmer är en spelare man skulle kunna sälja också. Om man står och väljer mellan Gordon och Palmer till exempel, de är i samma prisklass, vem som ska ryka. Men å andra sidan så är ju den stora skillnaden egentligen då är att Newcastle och Gordon har en match i omgång 26. Och när den matchen är Arsenal borta, ja, ska man då låta den väga så tungt att det ändrar vem av de spelarna man vill behålla eller inte? Det ska låta vara osagt.
Ja, nej, men det är bra ändå att du tar upp det, för att ja, man tänkte, förut tänkte jag i alla fall att Palmer var given att behålla, men ja, man kanske ska, man kan ju fundera på om man ska ta ut Palmer eller Gordon, för att om man inte får ihop 11 spelare till omgång 26 så kanske Gordon mot Arsenal borta, ja, man kanske behöver spela han och då han kanske gör någon assist. Alltså det är inte helt otänkbart.
Ja, och som, om vi liksom, som vi kommer tillbaka till hela tiden, det hänger på hur slag ser ut. Palmer är egentligen en sån spelare, om man byter in honom, han var ganska billig, har lite värde uppbyggt i honom, så man, han är dyrare. Och om man säljer honom och byter in honom igen sen så kostar han lite mer. Så kanske är det egentligen en spelare man vill behålla för att man vill ha honom på lång sikt. Han är billig och man vill inte tappa det värdet man har byggt upp. Men det hänger ju på att man har möjlighet att få ihop ett okej lag i omgång 26 ändå. Och har man inte det, så kanske man ska kolla på att släppa Palmer i sådana fall. Men ja, som sagt, det, om möjligt så hade jag nog velat behålla Palmer faktiskt.
Ja, har vi någon annan mittfältare vi bör nämna tycker du? Garnacho kanske man kan nämna. Även fast Aston Villa borta är inte så jättebra att ta in till tycker jag. Och ja, de har ingen dubbelomgång. Men i 26an fulla med hemma och kan bli Sheffield United hemma i 29an. Inte helt otänkbart. Ja.
Nej, inte helt otänkbart, men inte särskilt sannolikt heller. Men absolut, det är ju framförallt, alltså om man bara kollar på kort sikt, Luton i omgång 25 och Fulham i omgång 26. Det är ju egentligen bara det tillräckligt bra för att Garnacho ska vara ett alternativ att fundera på, givet att han är så extremt billig som han ändå är. Det kostar väl fortfarande under 5 miljoner.
Ja, det är ju sjukt vad billigt han är. Men jag tycker vi kan gå till anfallare och ja, den anfallaren jag kollar på mest inför den här omgången är ju Darwin Núñez som tog 0 poäng senast. Spelade 30 minuter från bänken och gult kort tog han också. Han hade ju lite skadekänning under den, ja, inför den matchen. Nu känns det väl ändå som att han kommer vara i startelvan här mot Burnley hemma i alla fall. Och sen får vi se då i dubbelomgången. Men jag är sugen på att ta in honom och ja, jag känner ändå att jag borde leva lite och ta chansen här i en dubbelomgång på Darwin Núñez. Det kan ju bli 0 poäng, men det kan kanske bli 30 poäng också, jag vet inte.
Det är väl så varje vecka med Núñez. Alltså man vet ju inte, på ett sätt vet man ju inte riktigt vad man får, på ett annat sätt så vet man exakt vad man får. Och ja, alltså om man räknar med att han startar mot Burnley, vi får väl se lite hur det ser ut nära en på deadline. Jag tror att han kommer starta, men vi vet ju inte helt säkert så. Men om det ser ut som att han startar den, så alltså, det finns ju en risk att han inte startar båda i dubben. Men jag tycker med Liverpool-spelare så får man se det här som tre bra matcher över två omgångar. Burnley hemma nu och sen Brentford och Luton då. Och ja, det kan ju absolut bli ett hattrick någonstans där. Men det finns ju risker också. Det är ju att man säljer, ja, Watkins eller Solanke. Någon av dem är det ju för de allra flesta. Och det är ju två bra anfallare med bra matcher. Antingen nu på kort sikt Watkins har ganska bra schema. Eller Solanke som har en spelare i omgång 26 och har en bra match denna veckan, spelar i omgång 26 och har en fantastisk dubbelomgång i omgång 28. Där man 100% kommer behöva byta in honom igen. Så att, ja. Jag utesluter inte heller ett move för Darwin den här veckan. Men det är ju samtidigt lite, det tar emot att släppa en så bra anfallare.
Ja, nej, det köper jag verkligen. Och ja, om man inte kollar mot Darwin så är det ju, ja, vi kan ju nämna Brentford för de har en dubbelomgång. Men Ivan Toney kan man ju nämna. Du pratar om att vid det här tillfället ungefär så kommer han vara ganska populär. Jag vet inte om han kommer vara så populär, men ja, han är ju ändå ett helt okej alternativ tycker jag. Även fast Liverpool och City är såklart svåra matcher, men han gör det ganska bra i svåra matcher. Och ja, skulle man byta in honom så kanske inte är nu, utan då kanske är inför nästa omgång. Men ja, hur känner du Tony?
Tony, jättebra val, men det finns många andra anfallare som är jättebra val. Alltså, vi sitter här och pratar om att det är svårt att släppa Watkins eller Solanke för Darwin. Det är ju kanske ännu svårare att göra det bytet för att få in Tony. Alltså, om man utgår från att Haaland är given för alla, vilket han ska vara, så finns det bara två anfallsplatser för Watkins, Solanke, Darwin och Tony. Och då måste man välja två och välja bort två. Och det hänger såklart lite på vilka man redan har och så vidare. Men för ganska många tror jag att Tony blir en av de två som faller bort där. Mycket på grund av att matcherna i dubbelomgången är Liverpool och City. Och att de är så pass tuffa att, ja, men då kollar man på andra alternativ. Darwin till exempel som har, får man ju säga, en mycket högre höjd den veckan.
Ja, nej, jag håller helt med. Och ja, man kan ju nämna några budgetanfallare om man behöver pengarna till, ja, men vi säger att Salah är tillbaka och sen så har man ingen möjlighet att ta in honom. Om man inte tar in en billig anfallare så är ju, ja, Morris kostar 5,0, Adebayo 4,9. Och sen, ja, det är väl de framför allt. Kunja kan man väl nämna, gjorde ändå hattrick. Så att vi får väl ändå nämna honom. Men ja, inför den här omgången så tycker jag väl att man vill kanske satsa då framförallt på Darwin Nunez om man har möjlighet till att få in honom. En grej, jag såg det här precis nu när jag kollade in FPL-appen som man kanske kan nämna inför Bournemouths ja, superdubbelgång där i 28. Deras nyförvärv, Enes Unal, får man ändå nämna, för han gjorde ju säsongen 21, jag tror det var 2021 och 2022 gjorde han ju 16 mål och 14 mål i La Liga de två säsongerna. Sen drog han ju korsbandet och ja, spelade inte så mycket förra säsongen, men för 5,0, ja, det går att hitta en budgetanfallare då, förmodligen till omgång 28. Vi får se om han får spela, men det är en spelare att hålla koll på i alla fall. En målskytt av rang ändå i La Liga.
Ja men absolut. Sen tycker jag att är det en spelare man vill ha i den priskategorin så är det Adebayo just nu för mig. Luton-anfallaren som jag har startat ganska många matcher i rad nu. Gjort en hel del mål. Jag har gjort 9 mål den här säsongen. Och då hade han ändå bara gjort 2 på de första 14 omgångarna. Så där finns det ju ganska mycket potential för en spelare som är så billig. Och det är ju till exempel om man känner att man väldigt, väldigt gärna vill ha in Kevin De Bruyne. Så friar man ju ganska mycket pengar genom Watkins till Adebayo eller Solanke till Adebayo eller något sånt. I och med att han är så billig. Så jag tycker att han är det bästa valet i den priskategorin. Men måste ju ändå prata om Watkins och Solanke och vem är det som ryker? Vi kan ju för dig till exempel om du skulle byta in Nunes nu. Vem är det som ryker av Watkins och Solanke då?
För mig kommer det vara Solanke baserat på att jag, ja, jag kommer att byta tillbaka den forwarden. Jag byter in Nunez och den, ja, Nunez kommer jag ju då byta ut sen igen till 26an, för att jag kommer inte ha tillräckligt många spelare i 26an, så jag kommer vara tvungen att byta ut han igen. Då kommer det nog bli Solanke som jag då tar in, så att då kommer jag nog ta ut Solanke här nu, för att jag tycker att Fulham och Newcastle borta är sämre än vad Watkins har, som har då ja, Manchester United hemma och Fulham borta. Så att ja, jag tycker att Watkins känns, ja, om jag väljer en anfallare och har i mitt lag så vill jag hellre ha Watkins än Solanke. Det, så att säga, om det inte är några pengar involverade så vill jag hellre ha Watkins än Solanke.
Jag har ju redan den här säsongen lyckats byta ut Watkins 2 gånger. Först för Nicholas Jackson tidigt på säsongen och sen för Nunez typ 10 omgångar efter det. Båda gångerna har ju gått helt bedrövligt, typ mina två sämsta byten den här säsongen nästan. Att då försöka gå för ett hattrick och försöka en gång till med att byta ut Watkins för den typen av anfallare då. Det tror jag inte att jag ska utmana ödet på det sättet igen faktiskt. Så att om jag ska göra ett anfallsbyte så är det nog Solanke ut. Jag håller med dig i det du säger och det är av samma anledning egentligen. Men vill ändå säga att om man verkligen måste, alltså Watkins är ju betydligt dyrare. Behöver man de pengarna så skulle man ju kunna argumentera för att eftersom Solanke är en spelare som du måste byta in igen förr eller senare. Om man utgår från att man måste ha dem i omgång 28. Så kanske man kan klara sig utan Watkins på något sätt. Om man gör Watkins till Nunez och sen Nunez till Tony. Typ. Så sitter man ändå okej på det. Förutom då att man inte har Watkins. Men ja, behöver man pengarna så är inte det helt fel kanske. Men jag håller nog med dig i att Solanke ska vara först ut av de två.
Ja, det är lite roligt spelarna du har bytt in ändå. Det är Watkins i säkerheten själv och Jackson och Darwin Nunez kanske man inte kan nämna som säkerheten själv när det gäller anfallsval. Men nu kanske Nicholas Jackson är tillbaka från AFCON och gjorde mål här direkt va? Så att ja, han kanske kommer igång. Han är ju fortfarande väldigt, väldigt bra på expected goals, precis som Nunez. Vi får hoppas att de börjar leverera lite. Vi kan ju prata lite om kaptensbindeln kanske. Är det mycket att prata om tycker du den här omgången?
Alltså, om vi vet att Haaland startar Everton hemma, vågar man, alltså kommer någon sätta bindeln någon annanstans ens? Alltså, jag tror att det finns ganska goda förutsättningar för att få uppgifter om Haaland innan deadline i och med att det är den första matchen för omgången. Och ja, startar han inte så är det så att man inte bindlar honom, men om vi får veta innan deadline att Haaland startar hemma mot Everton, sitter inte bindeln där då?
Jo, jag tror de kommer göra det. Alltså, Everton, ja, de kan göra det svårt för City. De kan stå lågt och göra det lite svårt. Men jag tycker ändå att man borde nog vinna. Den enda spelaren jag kan tänka mig att man kan fundera på är Jota, typ. I om man ska binda honom för att han är mittfältare och har Burnley hemma. Men han har inga straffar. Haaland lär ta straffarna. Jag tycker Haaland-bindeln är nästan given den här omgången. Och han fick ju lite fler minuter också än vad många jag trodde här i mot Brentford. Jag tänkte att han skulle få ganska många minuter. Det var en hel del som trodde att han skulle få runt 50-60 och fick väl 85 eller någonting. Så, ja.
Och jag tror dessutom att diskussionen kring Haaland rent allmänt hade låtit ganska annorlunda om man hade satt det, ja, friläge får man väl kalla det, som han fick mot Fläcken. Och som Fläcken räddade. Hade han gjort mål där, vilket han ju ska göra såklart, så tror jag inte att det hade varit något snack egentligen om var pinnen ska sitta.
Jag var inte superglad då när
Ja.
det läget, det kan jag säga. Jag kände att här är en av få gånger man kommer sitta hyfsat ensam i alla fall på Haaland-binden. Nu kommer man ju inte göra det längre.
Vad säger du om jag bollar upp Richarlison som en differential kaptensbindel hemma mot Brighton?
Nej. Nej. Alltså, Richarlison, jag tycker ju Richarlison jättebra. Jag har ju fått en hel del poäng från honom när jag bytte in honom, men jag tycker inte att han är inte Haaland, tycker inte jag. Alltså, det måste vi
Där
ändå,
stack du ut hakan.
ja, det måste vi vara ärlig med att säga att han inte är Haaland och han är ju i jättebra form, men jag tycker också att Brighton, ja, de kan göra helt okej i sådana här matcher. Jag tror inte de kommer bli helt överkörda av Spurs, så att, ja, det är så jag tänker.
Jag håller väl med egentligen, men vill ändå, alltså jag tycker att han är ett, om man funderar på, så här, om man inte vill binda Haaland och börjar fundera på Liverpool-spelare eller vad vet jag, Saka eller något sånt, så tycker jag absolut att man ska fundera på Richarlison också som ett alternativ. Jag säger inte att det är nödvändigtvis är en bra idé att binden hamnar där, men jag tycker ändå att han förtjänar att vara med i den diskussionen så pass bra som man ändå har varit de senaste, ja, det börjar bli ganska många omgångar nu.
Jag är förvånad att inte fler kollar mot Foden på binden, för alla visste att han skulle ta 20 poäng förra omgången. innan det var färdigt. Så att, ja, nej. Då kan vi prata lite om våra egna lag kanske innan vi avslutar. Och jag vet inte riktigt. Jag har funderat ganska mycket den här veckan. Och Solanke mot Darwin tror jag det kommer bli. Det kan bli minus 8 för mig den här gången. Vilket är sjukt, men det är ju...
Och hur många Luton-spelare involverar den minus 8?
Just nu så är det faktiskt noll. Men
Va?
ja, det är
Inte
sjukt.
ens Kaminski?
Inte ens Kaminski just nu med tanke på att Chelsea leder med 2-0. Ja, om Aston Villa vinner så kan det mycket väl bli en minus 4 för Kaminski. Men ja, Palmer eller Gordon till Jota och Solanke till Darwin just nu. Och det kan bli minus 4. Och sen då kan det kanske bli... Jag har råd med Dubravka till Alisson om det kommer. Så att, ja, kan bli det också. Det kollar jag lite mot. Ja, och det är framförallt de bitarna jag kollar mot framförallt. Palmer, Gordon till Jota och sen Solanke till Darwin. Vilket, ja. Sen kommer jag ju byta ut både Jota och Darwin i 26an igen. Så att, ja. Man sparar upp ett byte för att sen byta ut dem igen. Men ja, jag tror att det är det jag kommer göra. Vad känner du kring ditt lag?
Det är svårt den här veckan. Sitter med två fria byten, 2 miljoner på banken och känns som oändligt många möjliga byten man kan göra faktiskt. Det finns några tankar om att man eventuellt skulle kunna få in De Bruyne och trippla upp City-offensiven i ett par omgångar. Då kan jag göra det så enkelt som att göra det raka bytet från Saka ut. Saka till De Bruyne, spara det andra bytet. Skulle jag absolut kunna göra. Finns olika möjliga rokader där Watkins eller Solanke får lämna för Adebayo och då jag då kan uppgradera en billigare mittfältare till De Bruyne. Men de scenarierna innehåller å andra sidan ingen Liverpool-offensiv, vilket ju känns sådär. Så att det mest troliga är väl Solanke till Darwin och problemet är att jag sen inte har råd med Gordon till Jota som det andra bytet då, utan då måste jag ta en minus 4 där Porro lämnar för en billigare back. Och ja, det får jag se om det blir något sånt. Det skulle kunna bli så att jag bara gör ett byte, Nunez in och sparar det andra. Och sen får vi se inför omgång 25. Men det känns lite tråkigt, så jag ska inte utesluta något roligare faktiskt. Och jag ska inte utesluta De Bruyne heller, trots att jag kanske inte har överöst honom med beröm som ett vad FPL. Men får man bara beskedet innan deadline att ja, men, De Bruyne och Haaland startar tillsammans, Everton hemma. Det kommer locka lite.
Det är många olika alternativ som man kan kolla på den här veckan. Och ja, enligt min plan just nu så är jag 10 spel i omgång 26 och är faktiskt 11 för att jag har ju Livramento kvar på bänken som kommer Arsenal borta där. Han kan få en viktig roll. Jag såg att Burn gjorde ju inte jättebra ifrån sig mot Luton och blev utbytt mot Livramento. Så att, ja, kanske få starten på vänsterbacken där. Se.
Charlie Taylor fyller ungefär motsvarande roll i min trupp just nu. Jag hoppas att han ska kunna vara frisk till omgång 26. Jag tycker inte jag har sett så mycket om hans status. Men han kan få sitta kvar längst ut på bänken och förhoppningsvis vara redo i omgång 26. Men vi får se. Annars kan man väl säga generellt att vill man liksom gå för det och ta minuspoäng så är det en ganska bra vecka att göra det. Jag tror det är många som kommer ta minuspoäng och när man ser, nu har vi ju all den information vi kommer få fram till och med omgång 28 i alla fall. Omgång 29 är ju inte spikad än, långt ifrån, men fram till och med omgång 28 så vet vi ju hur det kommer se ut nu, spelschemat. Vilket ju ger ganska bra förutsättningar för att kunna gör några byten nu som optimerar och maximerar ens chanser till poäng de här kommande omgångarna. Och då är det lika bra att göra bytena så tidigt som möjligt. Och pratar vi Luton-spelare så har de Sheffield United hemma, då är det nu man vill ha in dem. Pratar vi Liverpool-spelare så har de Burnley hemma, då är det nu man vill ha in dem. City-spelare och Everton hemma, lika bra att plocka in redan nu. Så om det tickar på och blir en minus 8, ja men det kanske inte är hela världen då.
Nej, precis. Och ja, då får vi tacka för oss den här veckan och så önskar vi er lycka till i omgång 24. Och ja, så hoppas vi att Håland gör några mål den här gången när man har in den där igen. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det bra allihopa. Hej då!